I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det är den 8 mars 1980 och Thomas Ledin öppnar årets Melodifestival med låten Just nu. Två nummer senare är det dags för en rufsig Kenta Gustafsson, välkänd från Stefan Jarls dokumentärfilmer De kallar oss mods, att fånga allas uppmärksamhet. Men det är inte låten i sig som väcker intresse. Han stinker öl, kysser programledaren och bär en sex t-shirt som får Sveriges moralpoliser att sätta kaffet i halsen. Framträdandet har alla ingredienser för att bli en skräll. Och det blir det. Veckans avsnitt handlar om Kenta Gustafsson, killen från Plattan som skrev in sig i Melodifestivalens historieböcker redan innan han hunnit ta en enda ton. Det här är Nöjesbubblan och jag heter Frida Liljefors. Stefan Jarls dokumentär om det brokiga modsgänget som höll till vid Sergels torg i Stockholm var en film som skakade om ett helt land när den kom. Personer som Kenta och Stoffe och deras vänner hade inte syns på filmduken tidigare. De var rebelliska, uppkäftiga och en del av revolten mot den tillrättalagda vuxenvärlden. Samtidigt blev de ansiktet utåt för unga missbrukare i Stockholm. Men Kenta Gustafssons liv startar långt innan filmerna. Han föds i Stockholm den 11 augusti 1948. Och redan från start var ett liv fyllt av mörker. Hans mamma Maiken var ensamstående och hade svårt att ta hand om Kenta. Vilket ledde till att han så småningom placerades i fosterhem. Det ena var värre än det andra. Till slut landade han hemma hos Maiken igen. Vid den tidpunkten hade hon träffat Benke som nu intog rollen som styvpappa. Och som om inte livet varit hårt nog för Kenta så började helvetet på riktigt. Nöjeslivets redaktör Jonna Claesson har fördjupat sig i Kentas liv.
När Kenta slutade nian så började han på ett tvätteri i Stockholm där han får som arbetsuppgift att sortera handdukar. Han får också 125 kronor i veckan vilket han tycker är mycket pengar. Sen kommer han hem till den här elaka styrfarsan Benke och då kräver Benke att Kenta ska betala hela den här lönen för att han bor hemma helt enkelt. Det här kravet blir helt enkelt droppen för Kenta och han bestämmer sig för att ställa ett ultimatum till sin mamma. Antingen så får hon lämna Benke eller så tänker Kenta flytta hemifrån. Som tur är så lyssnar ju Maiken på Kenta här och hon bestämmer sig till slut för att kasta ut Benke. Men det här blir ju inte helt bra ändå för hon som aldrig hade liksom, druckit alkohol började dricka.
Då fanns han söp i bänken då, som vanligt. Och kom jag ihåg i alla fall. Då hade barn så här. Kan inte gå ut och köpa lite gott? Jag är sugen på det. Ja, efter mycket gnat så gick han i alla fall ut. Och så köpte han massa kokosbollar och lite karamellpåse. Så kom han hem och så satt han på stolen och kastade en kokosboll i ansiktet på honom. Och så, ät här, här har du precis. Men här har du ett svin. Så Då kikade han upp till resten bara för att reta morsan. Alltså bara för att såra morsan ändå mer då, fast de var så jävla dåliga då.
Efter uppbrottet från Benke så blev Majken alkoholiserad. Och Kenta blev mer eller mindre tvungen att fly därifrån. Först levde han ut i sporten och musiken. Men snart räckte inte det. Han behövde komma bort. Och det var då han hamnade på Sergels torg. Stället som precis börjat bli en samlingsplats för försäljning av narkotika. Där träffade han ungdomar med liknande bakgrund och bristande framtidstro. Och där, mitt i folkmassorna, så träffade han Christer. Eller Stoffe, som han också kallades. Och så småningom även filmskoleeleverna Jan Lindqvist och Stefan Jarl.
Inåt Stockholm igen, vid Tankegatan, spruckna asfalt bakom mig. Den nya tidens musik spelas i centrum, den gröna linjen för mig är.
Jan och Stefan möttes på Svenska Filminstitutets nystartade filmskola år 1965. Redan innan filmskolan hade Jan frilansat för Sveriges Television. Och när han fick i uppdrag att göra några inslag till en ny programserie för ungdomar så var det Stefan Jarl som blev hans samarbetspartner. Det var då de började filma Kenta och Stoffe. Men programinslagen med ungdomarna på plattan ansågs vara alldeles för kontroversiella. Så mycket av det filmade materialet, det klipptes bort. Trots det här så vägrade Jan och Stefan ge upp. De hade stiftat nära bekantskap med både Kenta och Stoffe och fortsatte följa dem och deras upptåg. Både Stefan och Jan var missnöjda med filmskolans undervisning och lyckades på något sätt övertala rektorn om att använda de pengar som skulle ha gått till andra årets undervisning till att istället få göra en långfilm. Och det var så De kallar oss mods blev till. Men innan filmen nådde Sveriges biosalonger stötte den på patrull.
Ja, redan innan den här filmen släpps så blir den stoppad av Statens biografbyrå. De ville nämligen klippa bort någon slags sexscen i den här filmen. Till slut så frias den här filmen av regeringen ändå, men trots det här beslutet så är det fortfarande ingen som vill distribuera den här filmen. Men snart börjar den här censurskandalen ändå gynna de här unga filmskaparna. Det är ett porrfilmsbolag på Allas Film som förstår någonstans att man kommer kunna känna sig en hacka på att folk har snackat så mycket om den här filmen redan. Och de hade rätt. Filmen blir till slut en biosuccé. Enligt Stefan Jarl var filmen farlig eftersom den sa saker som inte hade sagts. Att alla människor har ett lika värde.
De kallar oss mods varvade rörliga frekvenser från huvudpersonernas vardag. Med hjärtskärande vittnesmål från unga personer i samma kretsar. De är alla tonåringar. Och med blicken fäst i kameran talar de öppet om missbruk, våld i hemmet, ungdomsvård, fosterhem och hemlöshet. De hade lämnat skolan utan betyg, vägrade rätta in sig i samhället och tänkte inte ens försöka skaffa sig ett jobb.
Och här kommer alla medelsvensson.
Hallå!
Små knegarna är lustiga att se. Ej svansson, ej öron, svansar av. Nej, det var larm. Stick.
Var finns alla polarna? Hur många lever kvar? Hur många finns på kyrkogård? Hur många går på stan? Knarket tog de flesta. Kröken tog en liten del. Kvar är bara de bästa. De som inte gjorde fel.
10 år efter den första filmen så kommer uppföljaren Ett anständigt liv. Gänget från den här första filmen är då hårt slitet efter de här åren på plattan. Vid den här tidpunkten bor Kenta Jakobsberg och har fått jobb i skogen. Det är tydligt att han dricker en del fortfarande, men inte alls som Stoffe som ju dör i en överdos under inspelningen.
Ja, hallå, ja.
Hej.
Hej, ja, mitt namn är Kenneth Gustafsson.
Ja.
Jo, det är angående Christer Gustaf Svensson, va?
Ja, just det.
Jag vill gärna reda på vad som hänt, alltså.
Ja, exakt vad han har dött idag vet jag inte. Men han hade gått in på härtoaletten på Sägelakaden.
Jaha. Jaha.
Och där fann vakten honom död inne på golvet med en spruta jämte sig.
Ni misstänker överdos?
Det gör vi, ja.
En av de personer som berördes av filmen och som uttalade sig efter att ha sett den var Olof Palme. Han pratade om framtidens stoffar som fanns på våra förskolor och hur de döda på plattan var de som fått för mycket stryk, inte de som hade fått för lite. Även den här filmen blir en succé, det är 300 000 besökare på bio och den blir sen även obligatorisk i skolan i flera decennier.
Här kanske man skulle kunna tro att det var över för Kenta, men så är det inte. Redan som liten så började Kenta spela gitarr och nu tar musiken upp en allt större del av hans liv. 1979 så spelar han in sitt debutalbum tillsammans med låtskrivaren A. Possesk. Och då har han ingen aning om att han snart ska stå på samma scen som Thomas Ledin, Ted Gärdestad och Eva Dahlgren. I P4 dokumentär har Apo berättat att han träffade Kenta i Konsumkön i Jakobsberg. De började prata och insåg snabbt att de hade mycket gemensamt.
Ja, de här två har ju inte bara barn i samma klass utan delar också musiken. Kenta spelade gitarr och Apo han skrev texter. Och tillsammans blir de här någon slags superduo. Apo insåg ju ganska snabbt att Kenta hade en stor talang och hörde av sig till skivbolagsdirektören Stickan Andersson. Han i sin tur lyssnade på de här inspelningarna och erbjöd en dag i studion till de här grabbarna. Samma studio som ABBA spelade in sina album i.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På det här debutalbumet så finns låtar som Just idag är jag stark och Utan att fråga som senare faktiskt skickas in som ett bidrag till Melodifestivalen. Det var ju däremot inte helt självklart att Kenta skulle ställa upp den här gången. Men i filmen Kenta ett liv så berättar Kenta att den här låten spelas in på en pisskvart och att han inte alls gillade den. Men ja, till slut så blev han övertalad.
Den 8 mars 1980 sitter miljontals tittare bänkade framför sina tv-apparater för att se några av Sveriges största artister göra upp om vinsten. Det har blivit dags för Melodifestivalen. Först ut är Thomas Ledin. I skinnkostym och leopardtröja skärmar han både publik och jury med låten Just nu. Och han vinner hela tävlingen det året.
Han är trött på stan. Det händer ingenting. Det mesta är så likt. Här han går fri.
Men han var inte den enda som stack ut i mängden. Det gjorde även Kenta Gustafsson. Och faktum är att han redan innan han klev upp på scenen blev presenterad som någon som inte riktigt är som alla andra.
Nu ska ni få träffa en mycket främmande fågel i såna här sammanhang. Jag tycker att han har hämtat sin musik och sin text ur en för oss kanske främmande och märklig värld. Melodi nummer 3 heter Utan att fråga. Artist är Kenta.
Nöjeslivets redaktör Anders Löv vet mer om tävlingen.
Ja, det är absolut ingen överdrift att kalla Kenta för en udda fågel i det här sammanhanget. Senast som svenska folket har tagit del av Kenta så har han varit en av pundarna på plattan. Och nu så har han tagit steget rakt upp på Sveriges allra största scen. Det blir ju såklart inte bättre av att han har en tröja med texten Try it, you like it, 69. Tillsammans med en bild på ett par som har oralsex. Man kan ju tänka sig att det landar ganska dåligt ute i moralpanikens Sverige. Men han river av det här framträdandet med sin karaktäristiska hesa och raspiga röst. Och sen så avslutar han med en väldigt charmig hälsning till sin farmor i Eslöv.
Så får jag hälsa till farmor i Eslöv.
Återigen så är det inte svårt att tänka sig miljontals svenskar hemma i tv-sofforna som bara sitter och gapar och inte fattar vad det är de har sett liksom.
Och efter framträdandet följer en minst sagt legendarisk intervju.
Kenta, hör du mig? Kenta.
Ja, jag hör dig, Bengt, du vet.
Kenta, har du hämtat det här tycker du ur det liv du har levt? Ett ganska hårt liv.
Ja, jag frågar dig. Har inte du levt hårdare än mig?
Det vet jag. Vi kan träffas och snacka om det, du och jag.
Ja,
vi har mycket, va? Men Kenta, vad står du någonstans i verkligheten just nu? Ska du bli artist eller vad ska du bli för någonting?
Jag ska bli blåbärsplockare.
Ja. Ja, Kenta, jag tror att väldigt många människor tycker att det var hemskt kul att se det här.
Det var kul att vara med. En ballkul.
Det är en ballkul. Ja, det är bra.
Gå och se till Kenta.
Melodifestivalen har kantats av en rad skandaler genom åren. Och den här gången så var det definitivt Kenta och hans sextröja som tog hem priset.
Senare sen när festivalen är över så kommer Kenta använda en bild på sig tillsammans med programledaren Bengt där han har på sig, alltså Kenta har på sig den här sextröjan, så använde han den i reklam och det reagerade Sveriges Radio väldigt starkt på och ledde till slut till att de försökte stämma honom. Men innan det, alltså innan han skulle framträda i själva festivalen, så hade det egentligen inte varit några diskussioner om huruvida han kunde ha på sig den här tröjan eller inte. Lennart Wetterholm, han var producent för Melodifestivalen det året, och han har sagt i en intervju med Expressen att han inte hade några problem med t-shirten alls. Men det fanns andra som reagerade, framförallt tittarna liksom. Enligt Lennart så var det helt andra saker som produktionen var orolig över. Och det var väl framförallt att Kenta skulle vara väldigt packad på scenen. Och absolut, Kenta hade sin vana trogen tagit några järn innan han gick upp på scenen. Och det finns till och med rapporter om att Kenta ska ha luktat så mycket alkohol att programledaren höll på att bli packad bara av att stå i närheten av honom.
Efter Melodifestivalen fortsätter Kenta göra musik med några av Sveriges bästa musiker. Han hoppar mellan olika ströjobb, ger ut 3 album och släpper singeln Bajen, som är en hyllningslåt till favoritlaget, Hammarby IF. Drygt 10 år senare så släpper Stefan Jarl sista filmen i Mods-trilogin. Den heter Det sociala arvet och följer Modsens barn, framförallt Kentas son Patrik. I filmen så tar barnen studenten, de gör lumpen och är på väg in i det samhälle som deras föräldrar försökt göra uppror mot. Samtidigt blir Kenta allt mer engagerad i Hammarby. Han spelar på stödfester och ölhaket Kvarnen där Hammarby supportrar hänger. De spelar ofta Kentas musik, både vid vinst och förlust. Och snart får en av låtarna en mycket stor betydelse för laget.
Meningarna går väl lite isär om varför Bayern tog till sig Kentas musik så mycket. Men det finns en kille som heter Magnus Hagström och han är någon slags hedersmedlem i Hammarbys fotbollsförening. Och han har beskrivit Kenta som att han är en personifiering av den här underdog-mentaliteten och den förlorarromantik som är en stor del av Hammarbys identitet. År 1995 så skrev Magnus en insändare till Bayern Fanzine. Och i den så försökte han lista ut vilka som var de allra bästa hejaramsorna för Hammarby. Och en av dem som han tog med var faktiskt Kentas låt Just idag jag stark. Och det där har utvecklats över tid och numera så använder Hammarby Just idag jag stark som inmarschlåt när de spelar hemmamatcher. Och numera så är ju Kent en fullblown Hammarby-legendar. Men låten som är så tätt förknippat med allt det här handlar egentligen inte om fotboll.
I P4-dokumentären Berättelsen om Hammarby-låten så berättar textförfattaren A. Possesk att låten egentligen är en skolkningslåt. Istället för att åka till skolan Södra Latin så åkte A. med bussen förbi Mariatorget och vidare till Slussen. Han längtade efter frihet och skrev ner några ord om vad det var han såg. Det är helt enkelt ögonblicksbilder från en vacker dag vid Slussen i Stockholm. Texten la han sen ner i en skrivbordslåda. Men när Apo träffade Kenta där vid Konsum så visade det sig att texten var som gjord för honom. Kenta hann uppleva Hammarbys hittills enda SM-seger för herrar år 2001. Och samma kväll vandrade supportrarna på Södermalms gator i Stockholm och skrålade till Kentas låt.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer.
Men låten stannar inte på arenan. Idag har den 23 miljoner lyssningar på Spotify. Och därav får man väl ändå säga att den nästlat sig in i svenskarnas hjärtan och blivit en sann klassiker. Under julen 2002 så insjuknade Kenta Gustafsson i cancer. Den sista tiden vårdades han hemma hos sin bästa vän, filmaren Stefan Jarl, och hans familj i Västergötland. Men trots att han var svårt sjuk så hade Kenta fortfarande glimten i ögat. För Aftonbladet har Stefan beskrivit Kenta. Citat. Han hade ett oerhört levnadsglatt humör. Han var en väldigt glad och rolig person som verkligen gillade att leva. Och han var en överlevare. Han hade gått igenom mycket i sitt liv. Men likt en katt med 9 liv så överlevde han det mesta. Slut citat.
Den 3 mars 2003 så dör Kenta hemma på Stefans soffa och han blir bara 54 år gammal. Stefan är över 2 grejer av Kenta, lite udda kanske, men en vikingahjälm och en väldigt stor mellanölsburk.
Så här säger Stefan Jarl om sin vän i Vi-podden.
Jag minns inte så mycket. Vad jag sörjer från den tiden är snarast att en av mina bästa kamrater dog så småningom. Stoffe dog ju under inspelningen.
Kenta.
Men att Kenta dog hemma på min soffa, det har inte jag kommit över än.
Ni blev väldigt goda vänner, har
jag förstått. Ja, vi blev det också. Att det enda gången jag har känt mig lugn, det var när Kenta var hemma. Alltså. För jag kunde vara precis som jag själv ville vara, det accepterade han. Därför att jag accepterade Kenta hur han var. Om han drack sprit eller inte, jag lade inte ens märke till det, utan jag försökte hålla honom på banan, men till slut gick det inte. Men det var ju gemensamma erfarenheter som gjorde att det blev en stark vänskap som många andra kamrater har dött. Kenta är fortfarande kvar.
Trots att Kenta lämnade oss alldeles för tidigt, så har han själv sagt att han upplevt mer i sitt liv än en annan hinner med på två. På 60-talet må folk ha kallat Kenta och hans vänner för mods. Men frågar man supportrarna på Hammarbyläktaren, så hade de snarare kallat honom en legend. Frågar man Kenta själv? Ja, då har han alltid varit en luffare. En luffare med ett stort hjärta.
Tror du att folk vill ha det då?
Nej, det vet jag inte. Ja, men det är väl då att om folk vill ha mig, de får mig. Så är det bara.
Var finns alla polarna? Hur många lever kvar? Hur många finns på kyrkogård? Hur många går på stan? Knarket tog de flesta. Kröken tog en liten del. Kvar är bara de bästa, de som inte gjorde fel.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.